Ja, vi ber. Gud, vi ber att din vilja ska få ske. Så hjälp oss att bära ditt budskap utöver Lindesberg, utöver vår värld och in i våra egna hjärtan. Ditt budskap om kärlek, rättvisa, fred, jämställdhet och godhet. Hjälp oss att leva detta. Hjälp oss att sprida det. Amen. Så. Jesus, han hälsade ofta på hemma hos folk. Det var vanligt och det var en väldig blandning av människor han hamnade hemma hos. Hos de laglydiga, välansedda, de som bodde på liksom gräddhyllan, om de hade det begreppet i Israel. Och de som var i utkanten bredvid, till och med romersk officer, kom Jesus hem till. Så den som var landsförrädare, och män och kvinnor, judar och andra. Det var många som ville lyssna till Jesus, och Jesus tackade ja till inbjudan, han kom. Det var många som ville ha den här möjligheten att få tala med Jesus, lyssna till honom och sitta vid hans fötter. Och att sitta vid hans fötter, det var ett sätt att visa på att man var en lärjunge till någon. Så det var inte bara vad som helst, de där orden. Att sitta vid någons fötter, då sa någonting om den man lyssnade till. Och det sa också någonting om vem man själv var i relation till den här som man satt inför. Och i den här texten, hemma hos Marta och Maria, det här var ju då vanligt, Jesus var hemma hos människor. Men här händer någonting som bara händer den här gången. Maria som satt vid Jesu fötter, läste vi texten. Hon lyssnade till Jesus, det var viktigt för henne, nu hade hon möjlighet. Hon blir plötsligt stoppad. Hon får inte. Och det är hennes syster Marta som lägger sig och säger, nej men hallå, du är på fel ställe. Hon kallar henne till köket eller till några praktiska sysslor. Maria liksom blev avbruten i sitt lärjungaskap i möjligheten att lyssna på Jesus. Det här hände inte någon annan. När Jesus var hemma hos Zacchaeus, då var det ingen som sa till Zacchaeus, hör du, nu måste du hjälpa till med riset eller brödet. Sluta prata med Jesus. Eller Nikodemus fick liksom aldrig budskapet. Du måste bära ut soporna. Du får ta det där med Jesus sen. Varför var det bara Maria som fick som blev avbruten på det här sättet? Det ska vi fundera på. Den här texten handlar inte om Marta, som jag har förstått den. Hon som ville fixa med det praktiska. Jesus själv fixar många gånger mer det praktiska. Han fixar mat till lärjungarna efter hans uppståndelse. Det hade Jesus tid för. Så Jesus är aldrig emot det där praktiska. Fixa maten, dona och greja med det som behöver göras. För det gjorde Jesus själv. Den här texten handlar om Maria istället. Det är hon som är centrum. Och poängen är då inte att Marta gjorde fel, utan textens poäng är att Maria gjorde rätt, som satte sig vid Jesu fötter. Och varför var det ett problem? Varför finns den här texten här för oss? Jo, i det samhället så var det inte kvinnans plats att vara med i det religiösa och andliga samtalet. Kvinnans plats var med det praktiska, sköta om hushållet och Gud och de där grejerna, de där viktiga grejerna, det skötte ju männen hand om. Samhällsgrejerna, politiken, de stora frågorna, det var ju inte kvinnans roll, det var mannens. Och när Maria gick utanför det som förväntades av henne, då tänker jag mig att Marta och andra blev nervösa och tänkte, oj, nu gör hon bort sig. Hon är på fel ställe. Hon ska inte sitta vid Jesu fötter som en man får göra och vara en lärjunge. Hon ska ju fixa surdegsbrödet. Hon ska ju vara någon annanstans. Det tänker jag är skälet till varför Marta lägger sig i. Och det blir en tydlig skillnad på hur Marta och Maria agerar gentemot Jesus. Marta, hon säger till Jesus vad Jesus borde säga. Varför säger du inte till min syster? Maria, hon sätter sig ner vid Jesu fötter för att lyssna till vad Jesus har att säga. Och i den här texten så lär vi oss, tänker jag, två saker. Både att vara lärjunge, att följa Jesus och vara med i det samtalet och lyssna till honom. Att ta tron på allvar, det är till för både män och kvinnor. Det är den ena lärdomen. Och den andra lärdomen är ju att det är ingen självklarhet att det är så. Kvinnor har på många olika sätt inte haft den eller fått den möjligheten helt enkelt. Och att världen inte är jämställd, att det inte har funkat likadant för män och kvinnor märks på massor av olika sätt. I det vi har gjort i kyrkan som kristna och i hela vårt samhälle och i hela vårt värld. Vi kan märka det i små saker. En sån där detaljfråga som jag kom över, det var ett YouTube-klipp som uppmanade först män och kvinnor vuxna och sen några barn att, det var på engelska, run like a girl, spring som en tjej, fick man uppmaningen. Och de vuxna, både män och kvinnor, då så, aha, spring som en tjej, okej. Okay. Sådär ungefär. Liksom, eller så här, på något sätt. Jag har aldrig sett en kvinna springa så. Och så fick barnen samma uppmaning, spring som en tjej, okej. Okay. Och så sprang de så fort de kunde. För de tänkte ju helt enkelt, en tjej springer väl så fort hon kan. Och det är ju en detaljfråga, sådär. Och det kanske känns inte så viktigt. Men detta är ju genomgående på många områden där vi har behandlat män och kvinnor olika och har olika förväntningar och olika också liksom därför skyldigheter och möjlighet att ta ansvar. Så allt ifrån vilken färg vi sätter liksom på våra barn, på kläderna, liksom, hur vi klär dem, till vem som har möjlighet att vara ledare, till rent hedersförtryck och massa väldigt allvarliga saker i vår värld och i vårt samhälle. Springer ur den här grejen att vi har behandlats olika av en sån anledning som vilket kön vi har. Så varför har det blivit så här då? När Gud skapade man och kvinna till sin avbild, så skapade han just man och kvinna till sin avbild och han skapade en värld i harmoni. Och det var goda relationer i alla led. Mannen och kvinnan får samma uppdrag av Gud. I den ena skapelseberättelsen, det är två versioner, så skapas mannen först och sen kvinnan. Men det blir liksom ingen skillnad på vad de ska göra och hålla på med. Utan det blir samma möjligheter och skyldigheter till alla. Och så är det inte nu. Vad är det som har hänt? Det är syndafallet. Och det läser vi blir så väldigt tydligt när man läser första Mosebok kapitel 3. För då går Gud igenom vilka konsekvenser blir det nu av att Adam och Eva, att de första människorna vände sig bort ifrån honom. Vad blev grejen? Det relationen mellan Gud och människa förändras. Men också relationen mellan man och kvinna. Så Gud säger till kvinnan att mannen ska råda över dig. Det är en konsekvens av syndafallet. Och så säger Gud till mannen, du ska slita för ditt bröd. Och det ska vara jobbigt att föda barn. Det blir massa konsekvenser av syndafallet som inte bara handlar om min personliga relation till min Gud. Utan om hur vi funkar i relation till varandra. Och innan hade alltså mannen och kvinnan samma ansvar och möjligheter. Men spelreglerna förändrades. Och det här är ju en aktuell fråga i vårt samhälle i Sverige. Vi pratar mycket om jämställdhet. Delvis för att vi har kommit långt och delvis för att vi inte är framme. Men den här frågan är ju viktig. Vad vill Gud? Är han engagerad i den här frågan? Och det här har gjort då till en, som ni ser i rubriken på skärmen, till en fråga om Guds rike. Jag tänker att det hamnar där. Och vi läste innan bibelordet från Galaterbrevet. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. När Jesus föds till denna jord, när han dör på korset för våra synders skull, när han uppstår och besegrar döden, så förändras inte bara i vår kontakt med Gud, utan också vår kontakt med varandra. Någonting händer. Och Paulus ser den här förändringen och ser vad som händer. Och nu, och de här etniska gränserna och gränserna mellan om man var slav eller fri och skillnader mellan könen, allt det där då försvinner. Nu får alla samma möjlighet att nu blir vi ett i Kristus. Jämlikhet och jämställdhet är därför liksom, det är inget så här kristet tillval, en fråga som om man känner ett extra behov av att tänka på det så kan man göra det. Utan jag ser det som en del av försoningen. Jesus försonar Gud med människa. Han försonar människor emellan. Och han försonar, vill försona män och kvinnor. Det är en del av vad Jesus har gjort och vad Jesus vill göra. Men, kanske du tänker, de andra texterna i Bibeln då? Paulus pratar om att kvinnan ska tiga och att kvinnan inte ska vara ledare och att kvinnan är svagare. Ja, det säger han. Och så kommer den här väldigt viktiga följdfrågan, varför? Och också frågan, hur gör Paulus med kvinnan då? Och det här kan vi, skulle vi kunna ta som ett långt bibelstudie som jag tror kan vara jättebra för en del att jobba igenom bibeltexten. Men det vi kan se väldigt snabbt det är att Paulus inte är konsekvens. Han gör inte som han själv säger. Om Paulus idé var att när han skriver det här till ett par församlingar att det skulle vara allmänt för alla församlingar, så gör inte Paulus som han själv säger. Han utser kvinnliga ledare. Och det här är lite svårt att veta exakt, men antagligen också kvinnliga, en kvinnlig apostel redan från början. Och då förstår jag det som att Paulus menar inte att när kvinnor ska tiga i församlingen att det är något som alltid gäller. Utan det gällde i den församlingen där och då av anledningar som vi kan gissa oss till men inte riktigt veta exakt. Och då gäller det att se dessa bibelord i relation till den stora berättelsen. Och den stora berättelsen så blir män och kvinnor lika från början. Syndafallet förstör detta. Och det Jesus gör, och det anden gör, det Gud, fader gör, det är att han vill återställa skapelsen och oss människor till det som var från början. Och det är jämlikhet. Så därför ska vi se på hur Jesus agerar. Och han gör det i ett samhälle där kvinnan inte hade rösträtt, egentligen ingen rätt överhuvudtaget. Och han tar kvinnan på mycket större allvar än vad man kunde ha förväntat sig, än ens vad som var möjligt. Och steg för steg så upprättas kvinnan, tänker jag. Och eftersom det här är att en del av Guds rike, tänker jag, så ska vi vara med i den kampen. Vi ska vara med i det projektet som Gud gör. Det här är en process som vi har ansvar att fortsätta. Så jag tänker att kristen jämställdhet nöjer sig aldrig bara med att kvinnor också kan vara ledare och pastorer och så. Det är ju naturligtvis bara början. Poängen är ju att vi ska leva helt jämställt. Det betyder inte att vi måste vara likadana eller att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor är. Ja, men det gör det väl. Men frågan är vilka och vilka konsekvenser de där skillnaderna i så fall ska få leda till. Jag tror att det är ganska bra att prata mest om skillnader mellan oss människor. När man pratar om det här och just hur män och kvinnor är olika, så brukar jag berätta vad jag gav till min fru i morgongåva. Det är en sån här grej, en tradition att man ger till sin fru efter bröllopsnatten, liksom första dagen som gift. Jag var väldigt nöjd med min present. Min mamma var väldigt skeptisk. Men så fick Maria, min fru, en slipmaskin. För det var det hon önskade sig. Hon var jätteglad för den här slipmaskinen, för hon hade ett projekt som skulle slipa och göra om en möbel. Hade jag kommit med något örhänge eller något annat sånt där, så hade det... Då hade det blivit ett kort äktenskap, tror jag. För då hade jag ju missuppfattat vem hon är som person. Och jag tror att det är bra att se varandra mer som personer, som människor. Sen är vi män och kvinnor också. Men att vi är män och kvinnor säger ju inte allt om hur vi är och fungerar. Så om världen inte är jämställd och jämlik, vilket jag tror vi kan vara överens om, vad kan vi göra? Jag tror att vi kan göra massor. Hur vi uppfostrar barn, om vi har barn. Hur vi pratar om män och kvinnor och hur vi agerar. I vårt hushåll är Maria som har lite mer koll på bilar än mig. Och senast när vi skulle köpa en bil för ett tag sedan, så var det så att hon är lite mer påläst. Hon ställde en fråga om bilen. Och så tittade bilförsäljaren på mig och svarade på frågan. För jag är ju man, det är jag som kan bilar. Och så ställde Maria en följdfråga. Och så svarade han till mig. Och så gick det runt så där. Och då kan ju vi vara den bilförsäljare, så att säga, som ser kvinnan som pratar om grejer som män tydligen ska kunna bättre. Eller tvärtom. Hur vi agerar och reagerar mot varandra ändrar och påverkar vårt samhälle. Så låt oss fortsätta den process som jag tänker att Jesus har startat i och med det han har gjort. Så Jesus ser dig. Du som är man. Inte för att du är man, utan för du är skapad av Gud. Och Jesus ser dig, du som är kvinna. Inte trots att du är kvinna, utan för att du är skapad av Gud. Och de ögonen ska vi ha för varandra också. Och av den här texten, när Maria sitter sig ner vid Jesu fötter, får vi en utmaning. Att vara som henne. Ibland så får vi kämpa för vår plats att få sitta där vid Jesu fötter. Men låt oss då vara beredd på det. Låt oss tycka att det är värt att bråka lite grann för att få vara nära vår mästare. Låt oss leva liv där vi lyhört hör vad han säger till oss. Och försöker leva det. Låt oss sitta vid hans fötter. Vi ska snart fira nattvard tillsammans. Men först ber vi. Jesus, du som tar oss på allvar. Om vi är unga eller gamla, män eller kvinnor. Kan vår bibel utantill eller öppna den för första gången. Du tar oss på allvar. Gud, du som ser oss för att vi är skapade av dig och inte av andra orsaker. Hjälp oss att se varandra på samma sätt. Hjälp oss att behandla varandra lika. Inte göra skillnad, inte diskriminera. Inte trycka ner den ena och upphöja den andra. Hjälp oss leva liv i din efterföljd. Hjälp oss att sitta vid dina fötter.